Glimringe av Birgit T.H. Sparre. Kometförlaget, Stockholm. Copyright Birgit T.H. Sparre 1955. B. Wahlströms Bokindustri AB, Stockholm 1965. Karolinen Rutensvärd anlägger Glimringe glas- och kristallbruk. Glimringe-krönikan berättar att det var en av Karl den XII:s tappraste karoliner som anlade den första anspråkslösa glashyttan på Glimringe gård. Karolinen var en driftig och framsynt man som förstod värdet av de milsvida skogar vilka i århundraden tillhört Glimringe men aldrig förut räknats gården till gagn. Snarare tvärtom. Skogarnas susande enslighet hade avskräckt många goda köpare innan Karolinen blev ägare till den anrika gården mitt i hjärtat av Sjuhäradsbygden. Det var i första hand de sekelgamla orörda skogarna som ingav Karolinen tanken att anlägga ett glas- och kristallbruk på Glimringe. Ty till ett glasbruk behövs skog och åter skog om driften ska löna sig. Sålunda kom det sig att Glimringeskogarna plötsligt blev gårdens förnämsta tillgång. Ett förbryllande faktum som väckte avund och förvåning hos många. Den nya ägaren till Glimringe hade ett hedersamt förflutet. Han började sin militära bana som menig och hette Skarp. Han steg fort i graderna och blev redan vid unga år major vid Älvsborgs regemente. Kommen så långt på den sociala rangskalan bytte han ut soldatnamnet Skarp mot det mer välklingande Rutensvärd. Samma år han köpte Glimringe blev han adlad och erhöll överstes titel. Karolinen Rutensvärd var en handlingens man som snabbt satte sina planer i verket. Glimringeköpet var inte väl avslutat förrän översten lade in en ansökan hos Kunglig Majestät och Riksens kommersiekollegium att erhålla tillstånd att anlägga ett glas- och kristallbruk på sin nyförvärvade gård. Ansökan beviljades och det sigillförsedda och på tjockt pergament präntade privilegiebrevet var daterat Stockholm 1740. Det var inga storståtliga anläggningar för tillverkning av glas som 1700-talet kunde skryta med. Glimringehyttan var ändå en sevärdhet på sin tid, ty överste Rutensvärd sparade varken kostnader eller besvär för att underlätta de svårigheter man hade att övervinna för att framställa kvalitetsglas. I hyttan lät han uppföra två kalsinerugnar, vilket ansågs som slöseri, då mindre glasbruk sällan bestod sig med mer än en. Men Rutensvärd ansåg att han med två ugnar sparade in både tid och arbete, vilket visade sig vara en klok uträkning. Den största svårigheten för överste Rutensvärd var att anskaffa yrkesskickligt folk, då det under 1700-talet var ont om kunniga glasblåsare i vårt land. Rutensvärd fick liksom de flesta bruksägare anställa utländska glasmästare och förblåsare som lärde upp unga män av gårdens underlydande. Det var ett tålamodsprövande arbete för både mästarna och lärlingarna. Därtill kom den besvärliga språkförbistringen då de utländska hyttmästarna vanligen var tyskar, holländare eller finnar. Men även dessa besvärligheter övervann överste Rutensvärd och kunde efter några år glädja sig åt en hel liten glasblåsarstab av skickligt och utvalt folk. Glimringekrönikan har föga att berätta om de olika glastyper som under mitten av 1700-talet framställdes i hyttan. Sannolikt har de huvudsakligast utgjorts av hålglas av en brungrön glasmassa men också av prydnadsglas, ty Glimringehyttan blev tidigt berömd för sin konstnärliga produktion. Hyttans specialitet var att smälta en vacker koboltblå färg, ett sällsynt glas som betingar ett högt pris för kräsna samlare. Överste Rutensvärd hann med mycket innan han för alltid lade sina ögon tillhopa. Han lät renovera den gamla huvudbyggnaden på Glimringe. När han blev ägare till gården var den ett väderbitet och mörket hus, nävergrått och olustigt med låga mörka rum.